Det är ju bara början. De tar lillfingret och sen har de hela handen.
Det är så alltså du känner?
Absolut.
Tjabba, hej alla er en podcast-lyssnare. Avsnitt 98 av Inte rasism, men podcast tar sin början. Magnus Bengtsson heter jag, Kristoffer Gummesson, på länk från Umeå. Hej Kristoffer.
Hej Magnus. Är det 98?
Jag vill tro att det är 98.
Vi borde ju, det har jag inte ens tänkt på, att borde vi göra något speciellt när det är avsnitt 100?
Nej.
Nej, okej. Okay. Vi får förbereda lyssnarna på att det blir inget jubileum.
Nej, men det är precis. Men det är mer överraskning om det händer någonting. Men samtidigt så har vi inte lovat någonting.
Nej, det är bra. Det kan vara.
Det är smart. Right? Avsnitt 98 alltså av den här podcasten som handlar om Sverigedemokraterna och den sverigevänliga rörelsen och den nationalistiska rörelsen i Sverige.
Och bland annat lite allmänna grejer som vi bara kommer på att vi vill prata om.
Ja, det är någon form av brasklapp som vi har lagt in den senaste tiden för att inte hamna i onåd med kända svenska högerdebattörer främst.
Ja,
men även andra.
Det hände ju senast att jag pratade sossepolitik dessutom. Så att jag slår åt alla möjliga håll det där förbehållet.
Du menar att det kan komma arga sossar på oss för att du pratar om sossepolitik?
Ja, rimligen.
Okej. Okay. Precis när vi satte på det här, den här inspelningen, precis innan den här inspelningen, så satt jag och lyssnade på ett helt fantastiskt inslag från Växjö. Jag ska inte säga att det var fantastiskt, alltså fantastiskt i bemärkelsen underhållande. Men det var Joakim Lamotte som var i farten.
Mm.
Du känner till Joakim Lamotte?
Jo, tack. Fast det var ett tag sedan jag hörde talas om honom, men det kanske är för att jag aktivt undviker honom. Jag vet inte riktigt.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag har ju honom så att han dyker upp i mitt flöde. Men ja, det kanske är också att jag rent psykologiskt bara stänger av och inte ser
vad han gör. Jag hade ju en period då jag liksom såg allt Joakim Lamotte gjorde, för jag tyckte det var så kul. Sen så började jag inse att det finns människor som tar honom på allvar, och då kändes det mindre kul.
Ja, precis. Och i det här läget då, Joakim Lamotte hade åkt, eller har åkt, för det sänds live just nu as we speak. Han sänder live från Växjö till följd av, eller på grund av att de här bönutropen i Växjö moskén där. Det är någon moské där i Växjö som har fått tillåtelse av polisen att ha bönutrop.
Ja, just det.
Och han har åkt dit för det ska vara någon demonstration, vad jag förstår, av gissningsvis Sverigevänner. Jag ska inte liksom labla människorna som kommer dit. Men han gick runt där i alla fall på något torg, tror jag det var. Det var typ kanske en handfull människor där. Och han frågade om vad gör du här idag och vad tycker du om de här böneutropen? Det första man kan tänka är typ så här, ja, vad tycker de där människorna som är där för att protestera mot bönutropen? Ja, uppenbarligen är de ju inte så för, så att säga.
Nej.
Men de var helt fantastiska. Det blir stödet så här, som man storknar över argumentationen. Men precis när jag började prata med dig, Kristoffer, så hade jag lyssnat på en kvinna som förklarade att muslimerna, nu har de fått bönutrop, och så förklarar hon att får de fingret så tar de hela handen snart. Och så påstår hon att muslimerna säger ju att de vill ta över, menade hon. Och så frågade Lamotte på vilket sätt. Och så sa hon, ja, det är rykten som går.
Ja.
Det är ju bara början. De tar lillfingret och sen har de hela handen.
Det är så alltså du känner?
Absolut. Ja. Vi bara väntar på, vi svenskar, att de... Helt plötsligt så får vi en order om att vi måste ha såna hucklen på huvudet som de har. Mm. De kommer ju, de har ju själva sagt att de är här för att ta över Sverige.
Vilka har sagt det?
Ja, det säger ju muslimerna.
Ja. Inte alla muslimer, va?
Nej, inte alla. Jag har inte pratat med alla, men Nej. Det är ju rykten som går att det är så.
Mm. Oh, de går kanske i SD Växjös partilokaler. Det är Nils Sjöqvist Axelsson som styr den kommunen, alltså The Northern Brothers. Jag kan tänka mig att det går den typen av rykten just i Växjö.
Jaha, vet du, det var en annan kvinna där som hävdade att det var muslimerna, bosniska muslimer, eller jo, bosniska muslimer som styrde och ägde Växjö.
Okej, det var något nytt. Att just Växjö är styrd utav bosniska muslimer. Alltså, man har hört ganska lite om det i den allmänna debatten, att just Växjö skulle vara så utsatt för den här konspirationen.
Ja, alltså hon la fram de här uppgifterna med förbehållet att ni kommer säkert tro att jag är galen. Jag fick en känsla av att det kan vara så fallet är. Men jag ska inte säga för mycket.
Men du menar, men ska man jämföra alltså vanliga moskéer och så med radikal islamism verkligen? Tycker du eller?
Ja, det tycker jag.
Varför då?
De håller, alltså, hur ska jag förklara det? Nu kommer jag att bli inspirerad på psyket, troligen genom polisen i Växjö, för det är bosniska islamister som äger Växjö. Bosniska islamister, kosovanska islamister äger hela Växjö. Alla myndigheter.
Vad sa du nu? Äger Växjö?
Styr, eller okay. Hur ska jag säga?
Det tyder ju på någon slags antydan till självinsikt i alla fall.
Nej, men det var väldigt kul. Sen så menar man typ att det var några kyrkklockor som inte fick ringa, och sen så menar man att så här, men de ska väl inte, de kan inte få allt, de ska komma hit och passa sig typ, eller så.
Right. Alltså, jag vill ju bara säga det, att det finns ju legitima argument emot bönutrop också. Det måste ju inte vara så att alla som går på en sån demonstration är av den här kalibern. Däremot så
råkar det vara så att alla de kom dit idag.
Ja, nej, men jag gissar att den här typen av frågor tenderar att mobilisera den typen av människor på ett alldeles speciellt sätt. Men som sagt, det finns ju både liberala och socialistiska och allt däremellan argument för att vara emot bönutrop.
Tack Sveriges Radio för att du förklarade det.
Det var mer en passning till eventuella lyssnare.
Ja, det är väl inget snack om saken. Men återigen, i det här fallet, jag menar, och det är inte bara en viss typ av människor som dras dit, utan det är också en viss typ av journalister som dras dit. Ja, om man ska kalla dem så.
Är det här bönutropet idag, alltså, onsdag? Jag hade för mig att det skulle vara på fredag.
Det tror jag inte. Jag vet faktiskt inte varför. Alltså, jag bara hamnade i den här livestreamen, för jag såg att han började sända live. Och det han förklarade då var att han var där med anledning av det här. Det hade beslutats förra veckan, och nu skulle, jag tror att han var där för att det skulle vara någon demonstration då.
Okej, demonstrationen kanske inte sker i anknytning till själva böneutropet.
Nej, så kan det ju mycket väl vara. Jag
skulle svära att det var på fredagar som det skulle ske heller, men ja.
Jag gissar på att det var på fredagar. Anledningen dock att jag hamnade in på Joakim Lamotte, det var faktiskt en annan grej som jag tänkte att bara ta upp lite snabbt så där. Och det var det faktum, inte det faktum att jag noterade, men jag noterade ett faktum, och det var att Tino Sanandaji har bojkottat SVT och SR till förmån för Joakim Lamotte. Har du sett där?
Vad är det?
Va?
Nej, det har jag inte sett.
Nej, men vad jag förstår, grejen är så här att han bojkottar SR och SVT för att han tycker att de är tendensiösa och ägnar sig åt opinionsbildning. För att de har skrivit om det här, hans bok och de här biblioteken som har varit i hetluften för att de har två bibliotek i Sverige, ett i Botkyrka och ett i Ekerö, tror jag. Ekerö heter kanske. Och de här två biblioteken har sagt att de inte vill köpa in hans bok enligtvis. Det ena biblioteket har backat på den frågan. Men i vilket fall, det blev en ganska stor uppståndelse, och även vad jag förstår internationell uppståndelse kring just det här. Mm-hmm. Och människor från de här biblioteken har hävdat i bland annat Sveriges Radio att de har blivit utsatta för påtryckningar och hot och upprörda kommentarer efter att de valde att ta det här beslutet att inte köpa in den här boken. Tino då menar att det här är liksom opinionspropaganda typ.
Vadå, att SVT rapporterar om det?
Ja, han tycker att de kör någon form av smutskastningskampanj, som jag förstår det. Just för att de har skrivit, de har gjort 7 artiklar tror jag, SR, och Sveriges Television har gjort 2. Men det är väl det jag tänkte att jag skulle uppmärksamma, att jag läste de här artiklarna. Det var inte särskilt anmärkningsvärt att de rapporterade därifrån. Och lyssnar man på intervjuer med bland annat en människa som jobbar där på Eckerö bibliotek, så förklarar han liksom att ja, alltså det var en väldigt aggressiv stämning på i kommentatorsfält bland annat, framförallt typ. Och sen så förklarar han att de hade plockat in väktare, men det är i anslutning till att det var någon så här familjedag samtidigt. Så att han förklarade att man var orolig för att det skulle uppstå så här hetsiga debatter mellan folk, och sen så ska det vara barn där, och då kan det vara bra att inte ha så här. Skitsam, det var så jävla det var inte alls så upphåsat liksom.
Nej, men alltså det känns ju rent allmänt som att det nästan borde ligga i Tinos intresse att det rapporteras om. Han vill väl ha en diskussion om huruvida det är rätt att de inte köper in hans bok eller inte. Alltså om inte rubriken är typ hjältarna på Eckerö bibliotek tar ställning mot nazisten Tinu Sanandaji och köper inte in hans bok, då kan jag förstå att han kanske tycker att det är lite väl vinklat. men om det inte är så borde han inte ha något emot att det rapporteras om.
Nej, alltså på det sättet som rapporteras är det typ så här upprörd stämning eller aggressiva kommentarer eller typ efter att man inte köpt in invandringskritisk bok typ. Mm. Och må så vara att, jag vet inte vad den här journalisten, om han är tendensiös eller inte, men det som har föranlett Tino till att sitta hos Joakim Lamotte, det är för att han har blivit inbjuden att debattera brottsstatistik i Aktuellt. Och då gör han en bojkott då, för att han tycker att hela public service är oseriösa. Mm. Och då tycker jag ju kanske att det är fan jävligt larvigt att sätta sig med en person som Joakim Lamotte, som inte kan liksom, som inte kan direkt anklagas för att göra seriös journalistik liksom.
Ja, jag blir väldigt förvånad. Alltså, oavsett vad man tycker om Tinos åsikter, så brukar han ju vara ganska rationell som liksom individ.
Nej, men om jag ska vara elak i det här läget, så tror jag, och exakt, alltså jag kan ju tycka att Tino, oavsett hans åsikter, är en frisk fläkt i ett avseende.
Men det där transet som han har, människor som han föreställer sig kan detektera att det Joakim Lamotte gör inte är journalistik.
Exakt, och det här är ett problem i det här läget, för det säger någonting om, alltså det förstör ju kanske Tinos legitimitet lite, kan jag tycka, när han dels då sätter sig med en person som Joakim Lamotte och väljer honom framför Sveriges Television. Men också en sån grej som var för, jag vet inte, var något år sedan, som han också sprang runt och hävdade att vi var finansierade av LO.
Var det han det?
Ja, han var och tryckte på det där. Ja, men exakt. Alltså, det blir liksom, jag har hans bok i min bokhylla liksom. Men det förstör lite upplevelsen av att läsa den, med tanke på att man springer runt och tramsar sådär.
Ja,
det alltså, säger någonting om...
Jag blir så glad när personer som har andra politiska åsikter än vad jag har är liksom smarta och intressanta ändå. För då har man ju något slags utbyte ofta. Sen så tenderar de ju att spåra ur. Jag tror att det är märkligt det där.
Jag vet inte om han just har spårat ur. Men däremot så tror jag att han har hamnat i liksom... Eller precis som kanske Ivar Arpi, att samtidigt som man kan ändå föra fram fakta eller åsikter som också är intressanta, så hamnar man i en liksom politisk, alltså blir tendentiös.
Ja, precis.
Att man driver en politisk linje samtidigt, och det tycker jag är förbannat tråkigt.
Liksom förmågan att se när alltså att liksom objektivt kunna skilja på trams och allvar liksom.
Jo, men exakt. Men också just det där att jag tycker att det är så jävla B att sitta sitta hos Joakim Lamotte och förklara om hur public service liksom håller på att fördela bort honom på något sätt.
Samtidigt så säger han det efter, han säger det hos Lamotte eftersom han har tackat nej till att debattera invandring i SVT.
Ja, och det får mig också kanske att dra två, kanske jag vet inte sanningshalten i de två slutsatserna, men den ena är att han eventuellt inte vill stå i den studion och debattera mot någonting. Det tror jag allra helst inte att det är så. Det kan såklart vara så. Det andra som jag tror är en mer rimlig förklaring, det är att Tino Sanandaji har detekterat vilken hans största liksom, potentiella läsarkrets är.
Just det.
Och att de korrelerar med Joakim Lamotts lyssnar- och tittarkrets.
Jag började ju twittra för några veckor sedan, vilket jag gick ut med i den här podden.
Och sen slutade det lika snabbt, var det inte så?
Ja, jag kommer till det. jag tänkte att jag skulle avlägga en liten rapport. Jag har ju ett dokument framför mig med lite stödord här. Och jag har satt rubriken Min Twitterresa, märkte jag nu. Jag har inte ens tänkt på att jag har satt en rubrik. Men det hade jag visst gjort. Så, okay. Så här kommer den, min Twitterresa, en liten rapport.
Du borde ha sparat det här materialet till när du gör någon form av monologprogram. Du hade faktiskt kunnat göra sommarprat.
Ja, det är faktiskt sant.
Om det är tillräckligt många lyssnare i efterhand nu när man har hört det här som Kristoffer Gummesson nu kommer att lägga fram, om det är tillräckligt många lyssnare som begär det, så kan jag be Kristoffer sätta sig i en studio med en mikrofon, en liten kopp kaffe kanske, och så ska han spela in den här ranten som en monolog.
Just det. Jag skulle kunna utvidga det till ett fullständigt manus också.
Ja, precis.
Och försöka vara lite mer litterär kanske.
Sitta på någon sån här barstol och röka en cigarett.
Precis, det är typ min liksom, dröm sen barnsben att vara den gubben. I alla fall, jag gick ut här i den här podcasten och annonserade att jag skulle börja twittra. Dagen efter inspelningen då så kom jag till jobbet. Hoppas inte min chef lyssnade på detta, men det första jag gjorde var att jag öppnade telefonen och så installerade jag då Twitter-appen. Och det var ju förknippat med lite ångest sådär. Alltså man känner ju press när man ska börja twittra, när man ska göra något nytt.
Ja, eller hur?
Så jag funderade på vad jag skulle skriva. Alltså första tweeten måste ju ändå vara bra. Särskilt när jag inte smyger in på Twitter utan har gått ut i den här podden och pratat om det. Så till slut så kom jag då till skott, för jag hittade en tweet av Jeff Ahl. Alltså den före detta sverigedemokratiska riksdagsledamoten som numera tillhör AFS och alltså är politisk vilde i riksdagen.
Gjorde han det vid det här tillfället?
Vad sa du?
Tillhörde han AFS vid det här tillfället?
Ja, precis. Precis.
Okej.
Och då skrev han så här: suttit de senaste timmarna och grovskissat på massåtervandring. Går det att genomföra massåtervandring av hundratusentals? Självfallet. Tillräckligt med resurser, rätt myndighetschefer, lagstiftning, direktiv, ignorera EUs knäll och sen är det bara att köra.
Mm-hmm.
Sen så,
det var hans tweet.
Det var det hans tweet. Sen så fick han en fråga i kommentarsfältet, så att säga, eller i tweetföljden, vad säger man? Alltså som ett svar på hans tweet helt enkelt. Där var någon som, vad gör ni om mottagarländerna inte tar emot dem? Då svarade han så här: du kommer få se, det finns en mängd saker man kan göra, men avvaktar detaljer tills dess arbetet är klart. Vi är flera som ska arbeta med denna fråga.
Yeah.
Jag tyckte det lät så här lagom kryptiskt ifrån Jeff Ahl, och det var lätt att dra associationer till hur nazisterna resonerade när man kom på det här med alltså förintelsen. För det var inte tanken från början att man skulle gasa ihjäl judar, utan det var en lösning på återvandringsproblemet, så att säga.
Jag ser, även kallat den slutgiltiga lösningen.
Precis.
För eftervärlden.
Ja. Precis, och det var därför tweeten som jag då lanserade som min första tweet lät så här. Jag tog skärmdumpar på de här två meddelandena, eller de här två tweetsen, och så skrev jag: Jeff Ahl sitter och skissar på en slutgiltig lösning på invandrarfrågan. En helt vanlig dag i Sveriges riksdag. Så.
Jag vet inte om jag kan göra en sån där när du precis har skämtat om...
Yeah. Jo, men den får duga. Det var dels så här politiskt laddad och samtidigt lite fyndig. Så det kändes som att det här skulle bli en omedelbar succé. Jag tänkte ju på att okej, här sitter jag och har haft Twitter installerad i 20 minuter och jag har redan hemfallit åt Goodwins lag. Alltså... alla argumentationer slutligen hamnar i Hitler liksom liknelser.
Men det första du gör när du hamnar på Twitter.
Det säger någonting
om plattformen.
Det säger någonting om vad plattformen gör med en, tror jag. Men det här var ju en ren desperation efter någonting som funkar liksom, någonting som folk skulle uppskatta. Och det vart ju en succé direkt, det måste man ju säga. Jag ser nu i min app, jag har alltså 19 kommentarer på detta, 63 retweets och 110 gilla markeringar.
Det är ju mycket. Är det ju
det är ju inte tack att jag startade det på noll följare när jag skrev det.
Okej då, ja, men det är helt sant. Det är mycket. Men det beror på vad man jämför med. Men jag ska inte jämföra det med Donald Trump kanske.
Nej, det ska man inte göra. Så som sagt, okay. Det här var från nollföljare. Så att, jag var väldigt nöjd med min arbetsdag så här långt. Nu börjar vi närma oss lunch kanske. Men då så ökar ju pressen igen, vet du. För då tänker man att nu måste jag ju följa upp detta. Om jag sitter här med 63 retweets och 110 gilla markeringar, då kan jag ju inte komma med någon helt värdelös tweet efteråt, för det kommer ju inte se bra ut i flödet.
Men jag tänker mig att det finns liksom två sätt att jobba där på Twitter. Antingen är du helt manisk och tittar hela tiden. Okej, det är typ det sättet du jobbar. Du är manisk och twittrar hela tiden. Jag tror i och för sig inte på det här sättet att typ så här, jag kommer någon tweet någon gång ibland.
Nej.
Om de inte är riktigt väl svarvade då, antar jag.
Men jag kände att jag ville hålla ett liksom rent flöde, så att säga. Jag ville bara ha like-succéer. Så jag funderade resten av dagen. Sen så skriver jag en till tweet. Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt, men den flög liksom inte. Efter några timmar tog jag bort den. Så den finns inte kvar. Men jag funderar. Jag inser att jag borde få lite gjort på mitt lönearbete också. Så att jag lägger det här åt sidan och tänker att jag kan återkomma imorgon. Vilket jag då gör. Och fortfarande med den här pressen då, så kommer jag på att jag i mitt arbete har gjort en Facebook-uppdatering som blev en stor succé.
Okay.
Det hade med Moderaterna att göra att alltså jag detekterade en motsägelse i att de menade på att integrationen, för att klara integrationen så måste varje arbetad timme löna sig bättre. Och i samma mening säger han att nu spanar de mot det kritiserade systemet med låglönejobb. Det var alltså Ulf Kristersson som sa det.
Okej.
Okay. Så ja, jag underströk bara den motsägelsen och skrev något raljant om det. Och det har varit en hyfsad succé. Jag var rätt nöjd. 46 retweets och 70 gilla-markeringar. Så inte riktigt lika bra som den första, men jag var ändå nöjd.
Så det här är tweet nummer tre alltså?
Det här är tweet nummer tre.
Varav du har...
Nej, det var en hade ju tagit bort. Så den,
ja, exakt.
Den är för alltid bortglömd i Twitter-medvetandet.
Men vadå, så det kan du inte göra. De måste ju räknas som tre. Och sen var en så kassat ut i bort den.
Ja, det beror på hur man ser det. I flödet ser det ut som att jag har skrivit två tweets och båda har blivit monumentala succéer.
Men alltså, då skulle man kunna hänfalla åt att maniskt twittra och sen så de som funkar, de behåller man, så rensar man bort allt annat.
Ja, precis.
20, lite så här Roger Salle Sahlström jobbar. Ja, om man tar bort att han inte rensar de dåliga tweetsen utan bara maniskt twittrar.
Ja, just det.
Ja, för Salle är ju för övrigt en av de här människorna som rör sig i den nationella rörelsen. En mycket ful fisk skulle jag vilja påstå. Men han, vi räknar någon gång. Och han hade liksom typ så här 70 tweets på en timme.
Ja, alltså. Jo, men han är inte... Ja, jag ska inte ställa någon diagnos på folk här. Men i alla fall... nu ökar ju fortfarande pressen. För att, som sagt, jag vill ju hålla den här streaken vid liv.
Yep.
Och då så föll en guldklimp ner i knät på oss båda. För vi fick ju, då kom ju det här med Northern Brothers. Den här filmen.
Ja, just podcasten.
Så då hade jag den till dagen efter. Och jag tänkte att det här måste ju bära vägen. Jag behöver knappt fundera på vad jag ska skriva. Och mycket riktigt, jag kom med någon liten raljant kommentar som vanligt. Och fick 24 retweets och 50 likes. Så, det var en bra start.
Det var inte så jävla bra på det materialet du hade att jobba med.
Nej, det är inte så bra på det materialet. Men det ser i alla fall snyggt ut i flödet. Att jag fortfarande har reaktioner liksom, på allt jag skriver.
Men var inte det så här att det var en retweet av inte rasistmäns publicering, alltså när vi publicerade podden?
Jo, den var retweetad av IRM kontot, ja. Så att Norden ju mycket fler följare. Men det behöver vi inte ta upp, eller?
Nej, men jag menar tvärtom att du, nej, inte tvärtom, men du hade bakat in podden i tweeten.
Ja, precis.
Ja, just det.
Vi behöver inte gå in allt för, vi behöver inte gå in allt för noggrant i det.
Okay. Nej.
I alla fall, det var starten. Så jag valsade runt ett tag på Twitter och så, då började jag känna mig bråksugen. Det var lite därför jag gick med på Twitter från första början, för att jag ville sitta och bråka med folk på samma sätt som ni gör hela tiden.
När du säger så, ni, så vet jag inte vem du menar. Jag är inte inkluderad i det niet.
Jo, så vet jag har förstått det.
Okej.
Så, jag söker mig omkring då som en testosteronstinn tonåring och letar efter någon att mucka gräl med. Och den första som jag då snoglar över, det är Mats Kviberg. Den gamla, vad är han egentligen? Företagaren.
Okej.
Han hade raljerat över det här med barnäktenskap som var på tapeten för några veckor sedan. Det gjorde vi ett poddavsnitt om då också.
Just det.
Så då upplyste jag honom om hur det faktiskt ligger till. Och ställde mig i så här slagsmålsläge, var redo, men jag fick ingen reaktion.
Nej.
Så, då försökte jag leta upp någon annan att bråka med. Jag hittade någon centerpartist som gnällde över att inga sossar protesterade mot Socialdemokraternas hållning i fråga om arbetskraftsinvandring. Fick ingen reaktion den här gången heller. Och... nu börjar jag ju bli lite frustrerad, för jag kommer ju för fan hit för att tjafsa. Och ingen vill tjafsa med mig. Så jag bestämmer mig för att gå till det säkraste kortet i lådan. Kan du gissa vem det är?
Jag tror att jag var inblandad i det här, så jag kan gissa vem det är. Men jag antar att det var Ingrid Carlqvist.
Det var Ingrid Carlqvist, precis. Du sitter ju på lite inside information, så det visste du. Hon hade skrivit en så här lagom självförhärligande tweet som löd så här: snart börjar Sverige kasta politiska dissidenter och sanningssägare i fängelse. Det är mycket bra att detta nu tydliggörs för svenska folket. Och så länkade hon då till ett blogginlägg som avslöjade att den här dissidenten och sanningssägaren som hon pratade om var Ingrid Carlqvist själv, alltså... Det var det jag menade med att det var en aning självförhärligande.
Ja, alltså det här blogginlägget, som man väl ändå får kalla det, publicerades på den här Svegot-sajten som är något, som är resultatet av den här jävla föreningen som Ingrid Carlqvist bildade med Konrad och ett antal andra människor på den där bruna högerkanten. Svegot, som sagt. Jag för mig att det är han som var med i Radio Motgift som hade skrivit artikeln.
Ja, det är möjligt.
Ja, skitsamt. Det är inte relevant kanske. Eller jo, det är relevant för att de skriver artiklar om varandra.
Ja,
typ.
Man kan...
Hon skriver också på Svegot.
Ja, det är deras senaste projekt, kan man säga. I alla fall, det här handlade om att hon tillsammans med sin poddkamrat och Konrad hade fått ett brev från justitiekanslern med en uppmaning om att de måste registrera ansvarig utgivare eftersom att deras podcast sänds live.
Just.
Och i den här skrivelsen som de hade fått så fanns också rutinmässigt upplysningar om vilket brott de annars riskerar att begå och upplysningar om straffskalan i vilken fängelse ingår. Ingrid Carlqvist menade att det här brevet var direkt hotfullt och ett uppenbart försök att tysta så kallade regimkritiker. Hon skrev också att hon var beredd att hamna i fängelse för yttrandefrihetens sak.
Det är inte lika coolt när det är i Sverige 2018 som om det vore liksom i kanske Nazi-Tyskland 1939.
Nej, precis.
Jag är beredd att hamna i fängelse för mitt motstånd där.
Ja, precis. Att hon lever i en liksom demokratisk välfärdsstat när hon skriver detta förstör ju lite det här hedersamma intrycket som hon försöker måla upp av sig själv. Det stora problemet med den här febervirriga konspirationsteorin var ju dock att det här är en rutinskrivelse som JK skickar ut när de mottar anmälningar om att grundlagsbrott har begåtts. Och det vet ju vi, eftersom att vi har mottagit ett exakt likadant brev.
Ja, yeah. Men det föll inte så väl i Ingrid Carlqvists analys av den här händelsen. För hon ville ju måla upp det som att det var en attack mot nationalistiska poddar som hon själv omnämner.
Just det. Och skillnaden mellan henne och oss är kanske bland annat att vi inte aktivt söker efter offerkoftan, utan vi redde ut saken med en ganska enkel upplysning om att vi faktiskt inte sänder vår podcast live, och hade vi för avsikt att göra det så skulle vi registrera ansvarig utgivare. Och vips så var ju den saken i världen, det är liksom inte svårare än så. Jag tar inte myndighetsupplysningar som direkt hotfulla försök att tysta mig. Och jag tyckte väl inte att Ingrid nödvändigtvis behövde göra det heller. Så jag påpekade det här faktumet att vi hade fått exakt samma brev. Och att det kanske var en indikation på att JK behandlar de flesta ärenden likartat och inte nödvändigtvis är ute efter att aktivt försöka tysta nationalister som Ingrid Carlqvist hade fått för sig. Och hon höll dock inte med om det, som du sa. Hon menade på att det faktum att vi hade fått samma brev som henne, det handlade om damage control.
Just det.
Alltså, när Ingrid Carlqvist då i offentligheten avtäcker den här mörka politiska häxjakten som JK ägnar sig åt, då ska man på Anna Skarheds kontor ha kallat till ett blixtinkallat möte och snabbt som attan då bestämt sig för att skicka ut en likadan skrivelse till oss bara för att undanröja spåren efter sig. Så det inte blir uppenbart att det egentligen är Ingrid Carlqvist de är ute efter.
Jag vill bara poängtera för eventuella lyssningar av Ingrid Carlqvist att när Kristoffer säger blixtinkallat möte så raljerar han lite.
Nej, jag raljerar ju inte över att det måste ju vara det här som är hennes konspirationsteori. Jag tror ju inte att det har hänt.
Men, det är väl det som är raljeringen
till. Men Ingrid Carlqvist menar på allvar att det är så det måste ha gått till. Och det skriver hon till mig på Twitter. Och så började det i alla fall mitt första Twitter-bråk. För det här alltså, kunde jag liksom inte släppa.
Om hon gör ett avsnitt om det här när hon sitter och gråter över att du har sagt det här nu, så kommer hon påpeka: jag har aldrig sagt att de skulle ha ett blixtinkallat möte. Det är lögn.
Ja, nej, det har hon inte sagt uttryckligen, utan hon menade på att vi fick den här skrivelsen. Det handlade om damage control. Men så började det i alla fall mitt första Twitterbråk. Och det blev ett Twitterbråk som de flesta andra. Alltså ett ändlöst antal replikskiftningar på 140 tecken där ingen av parterna ens gör minsta försök att mötas eller att komma överens om någonting, utan det handlar bara om att få in så många nålstick på motståndaren som möjligt inför då passiva åskådare som stödlikar här och där.
Jag tyckte ändå att vi kom överens med Ingrid Carlqvist där.
I vilket avseende?
Eller jo, men vi köpte ju hennes alltså hon ville ju liksom, okej, så här, vi svarade ju på hennes frågor och liksom la ingen prestige i att vi hade fått brevet efter henne.
Nej.
Hon såg det som att hon hade en smash när vi, för hon försökte ju få oss att säga: när fick ni brevet, var det efter oss? Och så tänkte hon att vi skulle säga ja, det var det, och sen så fick hon vatten på sin kvarn för att staten är ute efter det.
Ja, jag vet inte vad vi enades om i det sammanhanget riktigt.
Vi hade dock inget problem med att se del att någon har anmält Ingrid Carlqvist till JK. Vilket förmodligen är det som har hänt.
Ja.
Och de andra poddarna. Och sen har någon anmält oss.
Precis.
Och förmodligen andra poddar runt omkring.
Precis. Kanske de själva, jag vet inte.
Det är ju skillnad på när staten jagar någon och när en privatperson anmäler någonting.
Ja, de sänder ju dessutom sin podcast live. Så att där har det eventuellt...
Precis, det var väl det stora problemet att det var liksom sant att de bröt mot det här. För att det de ville hävda var ju att ja... eller jag vet inte om de ens erkände att det stämde. De menar ju att lagtexten tolkades fel.
Jo, och det kan man ju hävda. Eller det kan man väl argumentera för, möjligen. Men yeah. Det gick ut efter är väl... alltså, de har väl gjort en rättslig utredning internt och så vill man testa detta i domstol. Det är inte JK som avgör, liksom.
Nej, men det är ju samtidigt som sagt jävligt märkligt att man går den andra vägen. Att så fort någon ifrågasätter en så skriker man på konspiration, typ.
Jo, men det är väl lite karaktäristiskt möjligen för Ingrid Carlqvist.
Sant.
I alla fall, det här Twitterbråket höll på och sen till slut så märkte jag att hela kvällen hade gått. Alltså, jag hade spenderat 5 timmar med det här meningslösa tjafset. Jag hade tjafsat med Ingrid Carlqvist i 5 timmar om att hon inte är förföljd av JK.
det är det jag försöker säga till dig. Ja. Det här är den enormt stora baksidan med Twitter.
Det är toxic.
Att du finner dig själv sittande i din säng efter 4 timmar och har diskuterat världens mest meningslösa fråga.
Ja.
På tid grejen, som du hade kunnat spela in en podcast.
Till exempel, grejen var att vid det här tillfället, det var en söndag och jag hade betalat 400 spänn för ett Viaplay-abonnemang bara för att kunna följa Stanley Cup-slutspelet i ishockey. Och nu var plötsligt matchen nästan slut. Och jag hade knappt märkt av att den rullade där i bakgrunden. Så istället för min liksom välbehövliga återhämtning med att kolla på sport, det är så jag återhämtar mig normalt sett, så hade jag suttit och nästan liksom... Mitt huvud hade nästan sprängts av att behöva tjafsa med Ingrid Carlqvist om någonting som bara är trams. Liksom.
Ja, jag minns att jag gjorde exakt samma sak för ett halvår sedan. Som sen resulterade i att jag var tvungen att stå i en jävla podd och skrika åt någon.
Jag så lågt inte för mig.
Nej, jag var glad för det.
Men jag, som sagt, jag hade betalat 400 spänn för den här jävla matchen. Som jag då inte fick se. Eller som jag inte såg, helt enkelt. Och här någonstans så började jag då reflektera över mitt beteende. Alltså, vad fan har jag blivit för något?
Det låter som någon form av typ missbrukare av något slag.
Ja, alltså jag insåg hur jag hade sökt gilla markeringar och retweets som någon jävla junkie. Och jag hade suttit och analyserat varför vissa tweets går bra och andra gör det inte. Jag hade till och med haft en diskussion med dig om saken, vill jag minnas.
Yeah.
Och så hade jag en sån här sjukt läskig men ändå sagolik endorfinkick som inträffade varje gång som det plingade till i telefonen och jag såg att jag hade fått en like eller en retweet.
Oh, gud.
Alltså, det kändes som någon sån här liten mikrodos av mänsklig kärlek varje gång, hela tiden.
Alltså, det här är ju fascinerande för jag tänker mig att det här är ett beteende som har diskuterats ganska livligt de senaste 10 åren.
Jo, jag vet det.
och här är du...
Jo, men precis. Och jag kände den här mikrodosen av kärlek varje gång. Även när det var sådana här ryska porrbottar som ju översvämmar Twitter. Alltså, det kändes också bra. Inte för att jag trodde att de var på riktigt. Men du vet, alltså, det ser ju bra ut i statistiken att få ytterligare en retweet oavsett.
Jag tänker mig att vissa typ Henrik Arnstad lever på porrbottarna nu.
Ja, det är mycket möjligt. Men det var i alla fall då, alltså, jag anknyter till det du precis sa. Alltså, det var då jag insåg varför jag har skitit i Twitter från första början. Det är av samma skäl som jag har vägrat Instagram och Snapchat och Vine och allt annat som ungdomarna håller på med. Alltså att jag uppenbarligen har alldeles för goda anlag för skenande narcissism.
Jag tänker mig att jag har samma problem i det avseendet. Att jag klarar ju inte heller av sociala medier på det sättet. Att bara sitta. Men också den här avvägssidan att jag är för analyserande över varenda jävla tweet som jag ska släppa ut också.
Ja, men precis. Vi, som sagt, vi har lite samma problem där uppenbarligen.
Men just också för att alltså, Twitter är ju kanske inte formatet där man... Alltså, man kan inte se Twitter som en akademisk uppsats typ. Som måste vara färdigt trimmad när den ska lämnas in för opponering.
Nej, och framförallt så bör man kanske inte använda Twitter om man har ett
jobb.
Blödande narcissistiskt sår i sin bröstkorg. Eller när man inte kan skilja mellan mänskliga relationer och en like typ från en porrbot. när liksom de här två sakerna börjar smälta in i varandra, då kanske det är bäst att lägga ner. Sen dess så har jag inte twittrat. Och det här är nu drygt 2 veckor sedan. Men vi får se om jag kommer tillbaka. Jag behåller i alla fall kontot så länge. Ungefär som en tillnyktrande alkoholist som behåller en flaska whisky i barskåpet bara just in case, du vet. Det var veckans avsnitt av Inte Rasist Men podcast. Vi enades väl om att det var den 98:e i ordningen. Och ni får gärna mejla oss på podd@interrasistmen. Podd med 2D, alltså. Du kommer tillbaka till det där, alltså.
podd@interrasistmen med den obegripliga stavningen 2D.
Just det. Har vi något mer att tillägga?
Kristoffer Gummesson kommer till Uppsala nästa helg.
Just det. Tillbaka till min gamla hemstad.
Ja. Yeah. Så om man vill dricka öl med oss så kan man ju dra iväg ett mail.
Just det, gärna gör det. Jag har dock inget nationskort längre.
Det är sant.
Men det finns civila krogar i Uppsala också. Vad säger som O'Connors eller Palermo, klassiker för oss gamla Uppsala studenter.
Ja, jag tänker mig att hela idén är att inte säga var vi ska gå.
Nej, men jag bara namedroppar lite pubbar i Uppsala för att jag börjar få så här nostalgibegär.
Bra jobbat.
Just det.
Det finns en Lionbar i Uppsala nu för tiden.
Ja, kul.
Har jag berättat det?
Jag är lite för fin för Lionbar, tror jag.
Yeah.
Palermo, okay. Där går min gräns.
Ja, yeah. Och med de orden...
Vi ska inte sitta och pissa på olika varumärken.
Är det sån här form av klassförakt du håller på med?
Jag tror det.
Yeah. Och Kristoffer, vi får pissa på hur mycket varumärken vi vill.
Det får vi i och för sig. Men det är du som brukar säga att du håller på med en lång audition för Sveriges Radio.
Ja, men då tänker jag mig att när jag kommer på auditionen så kan jag berätta att så här kan jag göra och så kan jag inte göra så här.
All right.
Bra.
Anyway, maila oss gärna så hörs vi igen om en vecka. Tack för den här gången. Hej då.
Hej då.